Så är det ju med förändringar ibland, du vet. De sker, de kommer och går, oavsett vad vi tycker. Det är ju så med höst, vinter, vår och sommar. Det är de här växelvis förändringarna som kommer och går. Och det är ingenting som går att påverka egentligen för oss. Om man nu inte lägger in den här aspekten på miljö och att vi har påverkat klimatet. Men det sker ju mängder av förändringar i vårt land och i vår värld. Ibland går det fort och ibland går det snabbt. Någonstans där det går oerhört långsamt, det är ju om man tittar inom kristendomen. För kristna är ju inte kända för att vara snabba i förändringarna i alla fall. På gott och på ont. Ett exempel på att det går lite långsamt, det är ju till exempel bibelöversättningarna. Det är inte så många bibelöversättningar som har gjorts genom åren. Efter 1917 så det har kommit några, det har gjort. Men så att säga den här stora som kyrkan har som grund, det var 1917 och sen så kom, man brukar kalla NT81. Men Svenska kyrkan hade ju fortfarande kvar, statskyrkan hade ju fortfarande kvar 1917. Så att den så att säga gemensamma översättningen, det var ju 2000-översättningen som kom sen. Sen finns det några andra små översättningar. Men det har ju tagit tid det där. Och visst finns det ett behov av förändringar i språket också på Bibeln, det tror jag. För det är ju så idag att en tonåring idag som får 1917 års översättning kommer nog inte få så mycket smak på Bibeln och innehållet där med den ordalydelsen som är där. Så där kan det vara bra att till exempel ge bort en sån här översättning som Handbok för livet eller Levande Bibeln, som har ett annat språkbruk som är mer förenklat. Men det är ju lite förändringar som tar tid att få slå igenom, att liksom, ja men den här översättningen har vi alltid haft och den ska vi alltid ha. Det var någon kyrkoherde eller präst för en tid sen som fick någon liten reprimand ifrån något domkapitel för att han vägrade byta bort 1917 års översättning. Fast det är då bestämt att det är 2000-översättningen som gäller i Svenska kyrkan. Jag vet inte riktigt hur det gick för honom, men han vägrade byta bort det helt enkelt. Han var inkörd på den. Som sagt, här förändras det väldigt, väldigt sakta. Och så finns det då inom kristendomen så är det finns saker som går för periodvis. Vi undervisar om olika saker i olika perioder. Till exempel det här med Jesu tillkommelse. Fram till 70-talet så var det väldigt, jag vill säga, inne. Det var nästan lite modernt. Och går man ännu längre tillbaks så undervisades det ännu mer om Jesu andra tillkommelse. Idag så har det förändrats. Så att idag undervisas det inte så mycket om Jesu andra tillkommelse. Det händer någon gång då och då. När jag kom in i församlingslivet i slutet på 70-talet, då var det väldigt sällsynt att man hade en predikan mot homosexualitet. Det kanske kom upp någon gång här och där när man läste pastorn predikade om det, men det var inte så vanligt. Idag är det mer vanligt och vissa perioder så har det varit väldigt mycket av det här. Och det är ju så här det går lite inom kyrkans värld, lite förändringar, nyanser och vilka spår vi är inne på just nu och undervisar och predikar om. Det sker förändringar där. Och vem vet vad som händer nästa år, då kanske det här med att Jesu andra tillkommelse blir lite modernt igen. Då kommer det tillbaka igen. Men så finns det några saker i Bibeln som alltid har funnits med och väckt någonting hos människan. Det finns vissa saker som så att säga skapar mer reaktioner än vad andra saker kan göra i Bibeln. Det finns ett ord som alltid har väckt någonting längst inne i människan. Och det är ordet synd. När man säger synd, då händer det någonting i människor. Det räcker med att man säger ordet. Så någonstans längst här inne så börjar det snurra med någonting. Bara påståendet att jag påstår att människan är en syndare, det kan i vissa fall framkalla ett känslosvall i en människa som det räcker för en hel vecka. Och vissa reagerar på andra sätt. Bara lite kort om just vad betyder det att synda. Ibland så kanske vi har haft en lite för tokig bild på det. Och ibland så har vi kanske gjort den lite för glamorös och lättsinnig för att kunna hantera ordet synd. Att synda betyder enkelt översatt att man missar målet. Och följdfrågan blir naturligtvis då, vilket mål missar jag? Ja, det är ju beroende på utifrån vilket perspektiv vi tittar. Men om vi gör det utifrån Bibelns perspektiv, det är det vi har som grund, så innebär det att jag missar himlen. Jag missar målet. Mitt mål som kristen, det är att en dag så får jag vara hemma hos Jesus i himlen. Men det är där synden har kommit in och skilt mig ifrån relationen med Gud. Den har gjort det omöjligt för mig att komma hem till Gud, komma hem till Jesus. Men det innebär också att jag missar en underbar relation med Jesus under mina livsår här på jorden. Kort sagt, synden är den felaktiga handlingen som skiljer människan från Gud. Synden är det som har gjort att det finns, så att säga, vi brukar tala om det här diket som inte vi kan kliva över. Men när Jesus stod på korset så brukar man ibland göra en bild av ett kors som las över det här diket. Och så kunde människan vandra över till Gud på andra sidan. Att ha en gemensam syn på vad som är rätt och fel är inte alltid så lätt i alla sammanhang. På arbetsplatser till exempel kan man ha olika åsikter. Vad är rätt och vad är fel? I kristendomen blir det ibland ännu svårare att skapa en gemensam inställning till vad som är rätt och fel. När det gäller synd till exempel. Vi behöver inte gå så långt. Vi skulle kunna besöka någon av de andra kyrkorna bara porten här. Och jag är säker på att det skulle vara svårt att få en gemensam inställning till vissa saker, vad som är synd. Några kommer att säga att ja, men homosexualitet är en syndig handling. Förmodligen kommer andra att säga, inte en chans, det är ingen syndig handling. Det är en kärlek som Gud har skapat. Som ett exempel. Men om vi lämnar den bilden lite med kristendomen och Bibeln för en stund. Och så ger vi oss ut i, jag tänkte säga, den vanliga världen, den verkliga världen. Kristendomen är också en verklig värld. Men i vårt land så finns ett rättssystem. Och det kan vi tycka vad vi vill om, men det finns. Och där finns det ju olika grader av straff. Och som jag nu vill säga, när vi syndar, vi begår alltså ett fel mot den lagstiftning som finns. För när vi begår ett lagbrott så syndar vi faktiskt. Och nu andra, vi har gjort ett fel. Värre än så är det inte. Och när vi gör ett fel så blir vi straffade, som sagt, på något sätt. En fortkörning till exempel. Kör jag inte allt för fort så kostar det mig bara några x antal 100 kronor. Kör jag ännu mer för fort så blir jag av med körkortet. Det blir en konsekvens av min handling. Så är det med synden också. Det blir en konsekvens av min felaktiga handling. En misshandel till exempel kan leda till fängelse. Att förfalska någons namnteckning för till exempel att få ut ett banklån kan innebära fängelse och böter. Om jag stjäl från min arbetsgivare så kan det innebära att 1. Jag kan bli av med jobbet. 2. Förmodligen får jag betala tillbaka det jag stal för. Och 3. Det kan innebära att jag också får fängelse för det. Det här är ju beroende på vad det som har hänt och utifrån hur rätten anser det här. Men jag tror vi är med lite på bilden. Det är inte så hemskt att säga ordet synd egentligen. Det är att jag missar målet, att jag har begått ett fel. det blir en konsekvens av det. Kör jag för fort så får jag betala mina fortkörningsböter. Och det är klart, det suger väl i plånboken lite om jag har kört 20-30 km för fort. Jag hade ju kunnat använda de pengarna till annat. Jag kunde ha lagt dem i kollekten till exempel. Eller jag kunde ha gått och köpt mina snygga kläder. Eller gjort något annat roligt för dem. Det kanske var semesterkassan som åkte. Så visst suger det lite. Det gör det. Vi ska inte gå så mycket djupare in i synden där. Vi ska titta en stund på vad Bibeln säger om det här. I det positiva perspektivet. Så här står det i Apostlagärningarna kapitel 3 och vers 19. 3 och 19 i Apostlagärningarna. Och det här är så härliga ord. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Hörde ni ordet utplånade? Vilket ord? Alla mina fel är borta. Mina synder är borta, men de är inte bara borta. De är utplånade. Det är ett väldigt starkt ord, utplånat. Jag kan ju säga att jag har raderat någonting. Men ofta som jag raderar någonting på ett papper, så kan man ibland se texten att den finns kvar ändå. Om jag skriver med blyerts och har tryckt lite hårt, så kan jag radera ut det. Men tittar på pappret under, så kan man ibland ändå se skuggorna av texten. En dator som jag raderar innehållet på är inte raderat. Det finns teknik för att återskapa innehållet igen. Men utplånat, då är det borta. Det finns inte ett spår kvar av den. Det är helt borta. När jag ångrar mig och vänder om, så blir mina synder utplånade. Det var väl inte någon negativ bild på en synd. Tvärtom. Jag har gjort ett fel och när jag ångrar det. Men här har vi ett litet bekymmer som kristna ibland. Jag vet inte om vi har missat de här raderna ibland. För det står ju att de blir utplånade. Det finns inte mer. Det finns inte ens spår av det. Men väldigt många kristna människor tycks ha svårt för att glömma andras synder. Kom ihåg det här. Man har svårt för att glömma andras synder. Sina egna har man ju fått utplånade. Så att på ett sätt så kanske man har läst det här att mina synder är utplånade. Men min medbroder och medsysters synd är min sann inte utplånad. Den kommer jag ihåg. Det finns mängder av kristna människor runt om i vårt land i församlingar som 10, 20, 30, jag ibland till och med 40 år efter att någonting har hänt, som man har bett om förlåtelse för och som är utplånat, så finns det älskvärda, underbara medbröder och medsystrar som inte har glömt bort det som har hänt. Utan rätt som det är någonstans, så drar man upp den utplånade synden igen. Därför att om det nu är så att om jag har fått förlåtelse och så har man försonats, som det så vackert heter. Man brukar ju säga om det här i kristna sammanhang att man ska förlåta och man ska försona sig. Sen är allting bra. Det berättades för mig en gång om att det fanns såna här försoningsmöten. Man hade försoningsmöten i pingströrelsen. Man kunde ha det i församlingar ibland en gång i månaden. Och det kan jag ju undra varför man var tvungen att ha försoningsmöten en gång i månaden. Var man så elak att det var tvunget att göras upp en gång i månaden? Men så var det tydligen. Om jag då har försonat så klart, så ska ju synden och felet vara utplånat. Alltså så ska det ju inte komma tillbaka sen. Men så vet ni alla, så är det ju inte. Rätt som det är som gubben i lådan, plopp, så dyker upp igen. Tack vare min medbroder. Och det här var ju naturligtvis ett bekymmer som har funnits även på den första kristna tiden. Jag vet inte om det var det här som Hebreerbrevets författare hade i åtanke. Kanske var det så. Därför att Hebreerbrevet skrevs till omvända judar, det vill säga judar som hade blivit kristna. Och att undervisa judar som hade blivit kristna var lite speciellt. Därför att de levde gärna kvar i den judiska lagen. Man hade lite svårt att släppa hela det här systemet. Så att de fick undervisas på ett lite speciellt sätt. När författaren till Hebreerbrevet tar upp synd i kapitel 8 och 10, så säger han så här ifrån kapitel 8 och vers 12. Han citerar Jeremia här. Det var ju klokt att göra när han pratade med kristna judar, därför att judarna hade ju, det var ju gamla testamentet som var deras, det var det de hade. Och klart, på den tiden fanns ju inte nya testamentet än. Och då säger författaren så här från 8 och 12: jag skall i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg. Sen står det så här i Hebreerbrevet 10 och 17: och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. Här säger alltså Gud själv utifrån det här bibelcitatet att han aldrig mer ska komma ihåg min synd. Det är helt rätt utifrån att han utplånar synden. Så finns det inte. Alltså kan han inte heller komma ihåg den. En tonåring ställde en fråga för några år sedan som jag hörde. Och den är helt rätt. Den här tonåringen ställde den här frågan utifrån Guds allmaktsperspektiv. Liksom att om ingenting är omöjligt för Gud, och om Gud är den största som finns, hur kan han då, som kommer ihåg allting, glömma någonting? Och tonåringar, de är fiffiga. En annan tonåring ställde frågan: om ingenting, om allting är möjligt för Gud och ingenting är omöjligt, kan Gud då göra en sån stor sten som han inte själv kan lyfta? Ni vet, tonåringar ibland, de vet hur de ska ställa saker på sin spets. Helt naturligt. Och hur Gud kan komma ihåg allting samtidigt som han kan glömma min synd. Ja, det tillhör den gudomliga biten. Det är mer än vad vi kan rå på. Men om Gud själv säger att han aldrig ska komma ihåg min synd mer, att han ska glömma den, att han har glömt min synd, då betyder också att mina kristna medmänniskor också ska glömma synden, eller hur? Varför är det bara Gud som ska ha förmånen att få glömma mina synder? Jag ska väl också glömma det som har hänt. Nu vet jag att det här händer inte bara inom kristendomen. Vårt samhälle har väldigt lätt för att döma människor. Även om jag har avtjänat mitt straff för det brott jag har begått, så kan det vara väldigt svårt ibland att vara accepterad i samhället igen. Vi är väldigt snabba att döma. Och det är lite beroende på vilken nivå, men det var ju någon politiker här för en tid sedan som, hette hon, Pilsäter, Karin, någonstans i något parti, jag är för dålig att hålla reda på de här. Hon blev stannad i en kontroll, sen blåste hon, jag tror 0,2 eller 0,3 promille hade hon. Så det var ju rattonykterhet, någon benämning där. Så hon fick ju ta en timeout på en månad från sitt arbete. Nu vet inte jag vad människor tänker om henne när hon kommer tillbaks. Men hon har ju tagit sitt straff nu. Det blir böter, sen vet jag inte om det blir körkortsindragning, men hon har ju tagit sitt straff och gjort klart där. Men det är så väldigt lätt att medmänniskor runt omkring, och framförallt andra partier, mycket nu kommer liksom titta: ja, men ser ni den här kvinnan i det här partiet? Kommer ni ihåg att hon åkte fast som rattfyllerist? Minsann. Så att det här händer i andra sammanhang också. Har ni tänkt på att vi har ett synnerligen stort och ett mycket märkligt behov av att komma ihåg andra människors synder eller fel, om vi använder det ordet, fel och brister. Och kristna människor ibland känner jag har ett extra stort behov av att komma ihåg andra människors fel och brister. Jag vet inte om det är någonting som ingår i någon kristendomskurs att man ska lära sig att komma ihåg. Vet, man brukar få lära sig att memorera bibelverser ibland. Det fick man förr i alla fall. Nu tycks det vara modernt att man ska få memorera andra människors fel och brister. För så är det ibland, känner jag. Det vi nu måste komma ihåg är att Gud, han utplånar vår synd, det vi vänder om. Två, han glömmer den. Han kommer aldrig mer ihåg den. Kom ihåg det nu. Och den enda som har behov av att komma ihåg våra synder, oavsett om vi har gjort upp med dem eller inte, det är djävulen. Han måste komma ihåg våra synder och våra fel. Det är det enda han behöver komma ihåg egentligen. Därför att när djävulen använder våra synder, så gör han det i syfte att hålla oss borta från en underbar relation med Jesus. Man brukar ju prata om de här små änglarna som sitter på axeln. Det sitter en vit och en röd, brukar man ju säga, som sitter på axeln och viskar örat. Men det här är ett av den ondes allra bästa vapen. Det är att leta upp våra synder. Man brukar ju prata om att Gud kastar våra synder i glömskans hav. Att de finns inte mer. Men ni vet vad jag tror? Det här är bara en teori jag har. Men jag tror att en onde, han har en kristendomsskola han också. Och i den kristendomsskolan så lär han människor att bli fiskare på glömskans hav. Han lär andra kristna människor hur de ska åka omkring på glömskans hav, där Gud kastar ner alla våra synder. Och så undervisar människor, så här ska du göra för att fiska upp den här synden, så du kan kasta upp den igen på människan. Därför att det är Gud ingen mening att komma med den, för han har redan glömt den. För visst har vi någon gång känt igen det uttrycket: hör du, kommer du ihåg vad du gjorde den gången? Och du är minsann inte bättre än mig, för att kommer du ihåg vad du gjorde sommaren 1974? Ja du, jag minns minsann vad du gjorde då. Så du ska inte komma här och berätta för mig hur man ska uppföra sig. Och visst, det kommer jag säkert ihåg om jag hade varit lite äldre. Men kom inte på min Gud om det, för att han har glömt det. Men djävulen kommer ihåg det. Det är hans stora resursbank. Att komma ihåg våra synder så att han kan kasta tillbaka dem på oss. Därför att så länge synden finns mellan mig och Jesus, så länge det finns här mitt emellan, så är ju relationen bruten. Den måste bort. Och därför dog Jesus på korset. För att när jag vänder om och ber om förlåtelse, så är det utplånat. Och det här behöver vi komma ihåg, att nästa gång vi kommer på oss själva att jag har gjort ett fel, jag behöver be om förlåtelse. Bra. Då kan man göra det sittande, stående, på knä. Liksom formen, hur jag gör det spelar ingen roll. Jag kan säga: Jesus, förlåt mig för det här felet jag har gjort. Amen. Och amen betyder ske alltså. Då är det ju förlåtet. Då är det utplånat och Gud har glömt det. Bra. Det var inte så svårt. Men sen vet vi också att konsekvensen av mitt fel och min synd är ju inte alltid klar bara för att jag har bett Jesus om förlåtelse. Ibland så innebär det att jag måste reda upp konsekvenserna av det här ju. Det kan handla om att relationen mellan människor har skadats på något sätt i det som har skett. Och då är det inte bara förlåtelse och försoning, mina vänner. Vi har lite lätt att köra förlåtelse och försoningsvarianten här. Den är rätt, och det är Gud som har förlåtit oss. Jesus har förlåtit oss, det är rätt. Men Jesus har lite lättare att både förlåta och glömma än vad vi har. relationen med andra människor tar lite längre tid. Ibland har jag sett när människor får förbön för någonting som har varit ett bekymmer, att det här har befriat människan från både skuld och ångest. I det fallet det har varit. Många gånger så har förbönen varit vägen till att jag har kunnat gå och be om förlåtelse och reda upp relationen med en annan människa. Ibland har förbönen varit möjligheten till att jag kan ta emot förlåtelse. Så förbönen spelar en jättestor roll i det här. Men ibland så tar det också tid. En oprofessionell eller en vanlig kristen variant, det är att man samlas, de här personerna, kan vara 2, 3, 4, 5 som det handlar om, och så finns det någon from pastor med i det här, och så ska man förena sig här nu, och så pratar man i några minuter, och sen så säger man härligt, nu är det så bra, visst, så klappar vi om varandra, så tror jag att allting glöms. Så lätt är det inte, vänner. Det tar lite längre tid i hjärtat och i själen. Här är det inte fel att ha professionell hjälp. Ibland så känner vi kanske att det är lite tabu att söka professionell hjälp för att läka det som har gått sönder mellan olika människor. Men det är inte fel, tvärtom. Det finns väldigt duktiga män och kvinnor som är utbildade i olika former av krishantering, stödsamtal, äktenskap, mängder av områden. Ibland finns det på kristen grund och ibland är det på icke-kristen grund. Och det behöver vi ibland. De här kvartssamtalen som man har i skolan använder man sig som sagt i kyrkan med ibland. Att, så, det är bra, nu har ni förenats. Ja, nu ber jag förlåtelse, så kramar vi om varandra, så går vi ut. Det funkar inte alltid. Så kom ihåg, det är inte fel att söka hjälp när det behövs. Och jag tror att våra församlingar skulle se mycket mera, skulle se mycket annorlunda ut om man hade sökt professionell hjälp i stunder av tuffa tider, i kris. Men då är det lätt, nu är jag lite kritisk, att det är lätt att ta in någon liten from pastor någonstans som har något litet gott själavårdssamtal och sen är det klart. Kör det tid, om det vore så enkelt. Men kom oavsett detta ihåg återigen, att när jag har gått till Jesus så är min synd utplånad och den är glömd. Men jag kan behöva professionell hjälp för att kunna reda ut det här under resans gång. Och det behövs förbön. Jag ska närma mig slutet i profeten Mika. Den lilla profeten, han brukar ju, det är ju bland Bibelns sista böcker i Gamla testamentet. Och det här är lite roligt, för att Mika tillhör vad vi brukar kalla för småprofeterna. Jeremia och Jesaja, där de stora profeterna. Jag vet inte om det var längden eller vikten på dem, eller om det var, förmodligen var det som så att Jeremia och Jesaja, de skrev ju mycket. Det var ju många mer sidor de skrev. Lillprofeten Mika skrev inte så många sidor. Så här står det om våra synder i Mika kapitel 7, vers 18 och 19. Lyssna på de här orden. Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvsdel? Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup. Det här är en underbar bild av Gud. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. Och Hebreerbrevets författare visade ju ifrån Jeremia. Då står det så här i 8 och 12 på Hebreerbrevet. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärning, och deras synder ska aldrig mer komma ihåg. Vilken underbar bild av Gud egentligen. Han kastar alla våra synder i havets djup. Tänk vad härligt. Sen att den onde utbildar människor till både fiskare och dykare som ska ner på havets botten och hämta upp dem här igen, det är en annan sak. Men jag tror att vi behöver lära oss att inte fiska upp gamla synder som Gud har kastat. För hur mycket professionell hjälp och förlåtelse och förståelse och försoning vi har, så hjälper inte det om det finns människor som ständigt går i den ondes kristendomsskola och lär sig att fiska och att dyka för att hämta upp det här. Så att visst vore det härligt idag, och vi var en, det är lite olika var vi än står, lite var och en till mans och till kvinns, om att inte fiska i andras synder. Det är inte samma sak som att man ska ha överinseende och bara säga, men jag bryr mig inte om vad du gör. Det är två skilda saker. Men att vi försöker bli lika Gud i det här. Att vi tar ett sånt beslut idag. Att vi ska bli lika Gud. Men det står ju så att vi ska bli lika Jesus. Och han är lik sin fader. Alltså ska vi bli lik honom i det här också. Så från och med idag, så får vi för oss själva, för det här är jätteviktigt. Ni har bett om förlåtelse, och så kommer en onde ibland och pekar på mig och säger, kommer du ihåg vad du gjorde i förra veckan, igår, för 10 år sedan? Kommer du ihåg det felet du gjorde? Kommer du ihåg den människan du sårade? Kommer du ihåg den människan du lurade? Oavsett vad det handlar om. Idag vill jag att alla går hem med den här kom ihåg grejen att, hör du, din lilla onde förlur, det där kan du glömma. Det är för att Gud, han har sagt att han har utplånat all min synd när jag bad om förlåtelse. 2, han har också glömt den. 3, han har kastat den i havets djup. Vad ska den onde göra då? Ja, då får han lomma vidare och så får han leta upp en annan människa. Men visst är det här befriande att få veta att när jag har bett om förlåtelse så är det utplånat. Herre Jesus, jag bara prisar dig, jag bara ärar dig, upphöjer dig, för att du i din stora nåd och mäktiga omsorg utplånar våra synder när vi bekänner dem inför dig. Att du har glömt dem när vi har fått förlåtelse, och du har kastat dem i havets djup. Åh Herre, jag bara prisar dig, jag bara ärar dig för detta. Åh Herre Jesus, jag tackar dig för att den här förmiddagen så får var och en som känner sig tyngd av någon gammal synd få känna sig lättad just den här stunden. Hände det för en vecka sedan? Hände det för 20 år sedan? Tack Jesus att var och en här den här förmiddagen får vara helt löst ifrån den gamla synden. Därför att du har utplånat och glömt och kastat den synden i havets djup. Och Herre, jag tackar dig för befrielse för var och en som finns här. Och som var och en som lyssnar på den här undervisningen. Och Herre, jag bara prisar dig, jag bara ärar dig. Tack för din underbara befrielse den här förmiddagen. Tack för att du har utplånat och glömt. Och Herre, jag bara upphöjer dig. Tack för att du bara utplånar och du glömmer. Jesus, Jesus. Och jag bara upphöjer dig för detta. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Åh, visst känns det härligt så här att få veta att det är utplånat, det är borta, det är glömt, det finns inte. Så att nu skulle jag kunna ha en sån här frågestund. Finns det någon som kommer ihåg sin egen synd nu? För att finns det någon som svarar ja på det, så måste jag faktiskt ha en förbön för dig. Det är för att Bibeln ger dig all rätt när du har bett om förlåtelse att glöm den. Ja, du får reda upp konsekvensen. Ja, det är en sak. men du kan inte läggas till last för den. Så nu har alla glömt sina synder här idag. Härligt. Ja, visst händer att vi kör tårna i synder ibland. Vi begår fel. Det är den mänskliga aspekten. Men då finns det alltid en förlåtelse att få. Jag har inget mandat att förlåta synder. Jag kan på min höjd se till att de skapas ibland. Och ibland får jag förmånen att reda ut dem. Om jag inte har trasslat ihop dem själv. Men jag kan alltid säga att Jesus förlåter och utplånar all synd, oavsett vad det är. Så glöm nu alla era synder när ni går hem den här förmiddagen. Och det säger jag i Jesu namn. Amen.